Vi kan stå kvar eller ställa oss upp beroende på vilken position du har. Och så är det så att vi ska läsa en lite längre text. Det blir mycket bibel idag. Och den är från Uppenbarelseboken kapitel 20. Så här står det. Och jag såg en ängel komma ner från himlen med nyckeln till avgrunden och en stor kedja i handen. Och han grep draken, ormen från urtiden som är djävulen och Satan, och band honom för 1000 år och kastade ner honom i avgrunden och låste och förseglade ingången för att han inte skulle förföra folken förrän de 1000 åren hade gått. Sedan ska han släppas lös för en kort tid. Och jag såg troner, och de som satte sig på dem fick rätten att döma. Och jag såg själarna av de som halshuggits för Jesu vittnesbörd och Guds ord. De som inte tillbett odjuret och dess bild och inte tagit emot märket på sin panna eller sin hand. De fick liv igen och var kungar med Kristus i 1000 år. De andra döda fick inte liv förrän de 1000 åren hade gått. Detta är den första uppståndelsen. Salig och helig, den som får vara med i den första uppståndelsen. Över dem har den andra döden ingen makt, utan de ska bli Guds och Kristi präster och vara kungar med honom i 1000 år. Och när de 1000 åren har gått ska Satan släppas lös ur sitt fängelse, och han ska gå ut och förföra folken i jordens 4 hörn. Gog och Magog, och samla dem till striden, och deras antal är som havets sand. Och de drog upp till den höga slätten på jorden och omringade de heligas läger och den älskade staden, och eld föll från himlen och förtärde dem. Och djävulen som förförde dem kastades i samma sjö av eld och svavel som odjuret och den falska profeten. Och de ska plågas dag och natt i evigheters evighet. Och jag såg en stor vit tron och honom som sitter på den. Och jorden och himlen flydde inför honom, och det fanns inte längre någon plats för dem. Och jag såg de döda, höga och låga, stå inför tronen, och böckerna öppnades. Och ännu en bok öppnades, livets bok. Och de döda dömdes efter vad som stod i böckerna, efter sina gärningar. Och havet gav tillbaka de döda som var i det. Och döden och dödsriket gav tillbaka de döda som var i dem. Och var och en dömdes efter sina gärningar. Och döden och dödsriket kastades i den brinnande sjön. Detta är den andra döden, den brinnande sjön. Och var och en som inte fanns uppskriven i livets bok kastades i den brinnande sjön. Herre, vi tackar dig för ditt ord. Och vi ber dig att det idag ska bli begripligt och att det ska ge oss liv. I ditt namn. Amen. Varsågod och sitt. Du kanske undrar varför vi läser Uppenbarelseboken 20 så här mitt i sommaren. När vi egentligen borde läsa om Johannes Döparen eller någonting annat. Det är så att under knappt ett år har vi följt Uppenbarelseboken, och nu är det de skälvande sista kapitlerna, och då blir det Uppenbarelseboken kapitel 20 idag. Och vill man se de andra eller följa de andra delarna, så ligger de uppe på vår hemsida om man skulle vilja hämta igen där. Många långa texter och predikningar utifrån det här, men en otroligt central bok för att förstå de kristna och hur de agerade i den tiden när de var förföljda. Också för att förstå oss och hur vi ska agera i den här tiden när vi lever i en minoritetskultur där kristna inte är majoritet utan minoritet. Just den här texten är en text som leder oss in i de 2 sista kapitlerna, kapitel 21 och 22, som handlar om då allting blir nytt igen. Kapitel 21 och 22 är bara glädje. Det är då som det nya Jerusalem kommer ner från himlen och slår sina pålar här på jorden. Himmel och jord sammansmälts och det blir till det nya paradiset här. Men innan det så är det här kapitlet, och det är kapitlet då det är den slutliga domen och Jesu Kristi slutliga seger. Den här texten har otroligt mycket skrivits om. Det finns inget kapitel som det har skrivits lika mycket om som just kapitel 20. Och det handlar om att man har väldigt många olika tankar kring något som kallas för tusenårsriket. Ni kanske märkt att det återkommer några gånger, tusen år. Och där så finns det de som tänker att Jesus kommer tillbaka, att det ska vara tusen år och att Jesus kommer tillbaka innan det, eller Jesus kommer tillbaka efter det, eller tusen år i kyrkans tidsålder. Jag tänker att vi snör inte in på det där, utan vi säger istället att tusenårsriket, vi kan samsas om att det där är Guds rike, eller det där är Kristi rike. Det är den tiden, det är den platsen där han regerar. Och så står det att församlingen eller de kristna ska regera tillsammans med honom. Och sen om ni vill fördjupa er i det så kan vi väl ta ett samtal efteråt. Eller så får du läsa någon annan bok. Men den får du inte idag. Idag finns det tre stycken saker som jag skulle vilja ta upp utifrån den här texten. Som jag tänker är kärnan med vad texten faktiskt talar om. För det första, saker är inte alltid som de ser ut. Saker är inte alltid som de ser ut. De kristna är kallade till att vara kungar och präster. Och den sista delen då, den tredje, är Jesus Kristus är den slutliga segraren. Saker är inte alltid som det ser ut. Vi är kallade till kungar och präster och Jesus Kristus är den slutliga segraren. Någonting som går som en röd tråd, som ett tema genom Uppenbarelseboken är väl just det här. Att vi behöver ta på oss andra glasögon för att förstå Guds tanke. För att förstå världen omkring oss. Vi behöver tvätta våra ögon, som det står i kapitel 2 och 3. För att vi ska kunna se världen så som Gud vill att vi ska se den. Vi behöver ta bort de glasögonen som vi har fått av våran samtid, lägga dem åt sidan, tvätta våra ögon och så behöver vi se världen så som han vill att vi ska se den. Därför saker är inte alltid som det ser ut. Skenet bedrar. Ja, faktum är att det här är inte bara den här texten som talar om. Det är inte bara den här boken, Uppenbarelseboken, som tar det som sin utgångspunkt. Egentligen så är väl hela Bibeln en uppmaning, en kallelse till oss att sätta på oss andra glasögon. Och det är någonting av det som Jesus gör gång på gång med lärjungarna. Förstår ni inte detta, säger han till dem. Och sen säger han en gång till, förstår ni ännu inte detta? Och sen så återkommer han och säger, så länge har jag varit hos er och ni förstår ändå inte detta. Gång efter gång så är det som att Jesus liksom blir frustrerad på sina lärjungar för att de inte har förstått det som han vill att de ska se. Jag tänker på en sån här enkel berättelse som vi kan läsa om i Markus kapitel 12 och 41. Jesus satte sig mitt framför tempelkistan och såg hur folk la ner pengar i den kistan. Många rika gav mycket, så kom där en fattig änka och la ner 2 kopparslantar, alltså några ören. Då kallade han till sig sina lärjungar och sa, sannerligen, den där fattiga änkan har lagt mer i tempelkistan än alla de andra. De gav av sitt överflöd, men hon gav i sin fattigdom allt hon ägde, allt hon hade att leva på. Än en gång handlar det här perspektiv. Här står man i den här stora tempelkistan där man skulle ge sina gåvor. Och det kommer fram en den ena, en den andra och lägger ner väldigt mycket pengar. Och lärarna kanske står där bredvid och är fascinerade över hur någon kan vara så godhjärtad att man lägger ner så mycket pengar. Och så är det som att de knappt märker den där kvinnan som går förbi och bara droppar ner de där 2 futtiga slantarna. Och de väntar på nästa stora gåvogivare som kommer i fina kläder. Men Jesus säger, vänta nu, den här kvinnan är något speciellt. Därför hon gav allt hon ägde. Och så inser vi att för Jesus så är hennes gåva, även om den är mindre, mycket större. Här uppmuntras vi uppmanas att se henne som våran förebild. Även fast vi inte har sett det tidigare så ser vi nu med Jesu ögon att hon är våran förebild, inte de andra. Vi tvättar våra ögon. Vi får ett nytt perspektiv och vi lär oss se så som Jesus vill att vi ska se. Jag skulle kunna tro att OS-kommittén som bestämde att OS just nu det här året skulle ligga i Paris tyckte det var lite roligt att det är exakt 100 år sedan som OS var där sist gång. 1924 så var det OS i Paris. Och här, jag har tagit upp det här flera gånger i predikningar tidigare, men jag måste göra det idag också eftersom att det är 100 år sedan det här OS var. Men kanske en av de största förebilder som jag har heter Erik Liddell. Erik Liddell sprang ett lopp och sprang inte ett lopp 1924. Och han har lärt mig att se saker utifrån ett annat perspektiv. Han var född i en missionärsfamilj i Kina. Han åkte hem tillsammans med sin bror till Skottland. Och där i Skottland så började han gå på gymnasiet. Och när han gick gymnasiet så engagerade han sig i idrott. Han spelade rugby och han sprang. Och de här två idrotterna tog en stor del av hans tid. Och sen så visade det sig att han var väldigt duktig på just att springa. Så han tog tid till att springa och så ställde han upp i många mästerskap. Och han gjorde faktiskt så att när han blev en kändis och ett dragplåster så tog han med sig en evangelist. Och varenda gång som han hade sprungit och folk samlades runt honom så skickade han fram evangelisten och sa: nu får du berätta lite om Jesus här. Så han kombinerade de två delarna. Sen så var det mästerskap i hela Storbritannien och han ställdes mot Englands stora stjärnskott som hette Abrams. Och de står emot varandra och Erik Liddell vinner mot honom. Och sen så tas båda de här, både Abrams och Liddell, ut till OS då. Och de ska springa i 100 meter och i 200 meter. Sen så är det så att Erik Liddell hade lovat sig själv och Gud att han ska prioritera att gå i kyrkan på söndag. Han ska inte göra någonting annat då, utan han ska gå i kyrkan de dagarna. Sen ser han att kvalheatet, det ligger på en söndag. Så han bestämmer sig för att avstå ifrån det, går till sin tränare och säger: det blir inget OS för mig, därför att träningen ligger, kvalheatet här ligger på en söndag. Så han... Tränaren försöker övertala honom och när inte det går så försöker han övertala OS-kommittén. Och när inte det går så blir det skriverier i hela världen om Erik Liddell som satte Gud framför kungen. Och det här var inte någonting som var positivt, för här så såg skottarna någonting som de skulle kunna fått sitt första OS i sprint, men de går miste om det då. Erik tänker: jag ska ge dig en chans ändå. Så han börjar träna om sig själv i 400 meter. Så han åker till USA och han tränar med de bästa där. Och när han är i USA så möter han några andra som är troende och springer tillsammans med dem. När han kommer till Paris så ligger hans personbästa fortfarande en sekund under världsrekordet. Och man tänker att det här kommer vara väldigt svårt för honom att ta någon medalj här. Men han lyckas ta sig till finalheatet. Och när han står där i startblocken så kommer den amerikanska massören fram och masserar hans axlar. Och så trycker han en lapp i hans hand. Och när han står där med lappen i handen, han lägger ner den i byxorna och så går startsignalen. Och de 200 första meterna så springer han snabbare än någon annan. Och sen de 200 sista metrarna springer han in på ett nytt världsrekord. Så tar han ner handen i fickan och så öppnar han lappen och så läser han vad som står på den här lappen. Och då står det ett bibelord ifrån första Samuels bok kapitel 2, vers 30. Jag ska ära dem som ärar mig, säger Herren. Man kan tycka vad man vill om hans beslut att inte springa på grund av att det var gudstjänst. Att han gav bort den här OS-medaljen till sin största konkurrent och fick applådera honom in i mål istället. Man skulle kunna tycka att det är att vara för nitisk. Men det ligger någonting i att jag tror att även om alla andra applåderade Abrams den dagen då han sprang in och tog guld på 100 meter, så sitter Gud och applåderar Eric Liddell därför att han har satt honom högre än någonting annat. Någonstans så tänker jag att de här perspektiven handlar om vilka applåder det är vi söker. Söker vi människors applåder eller söker vi Guds applåder? Och hur ska vi få Guds applåder i våra liv? Vem är det vi söker få ära ifrån? Vem är det vi söker få bekräftelse ifrån? Abraham får en andra hustru som han egentligen inte ville ha. Han får Hagar därför att Sara tyckte att det här var en bra idé att lösa det där med tillkommandet av den förstfödde på annat vis. Hagar föder Ismael. Sen föder Sara Isak. Sara tycker inte alls det var roligt att det helt plötsligt fanns två stycken förstfödda i huset, så hon skickade iväg Ismael ut i öknen. Skickade iväg båda två för att hon inte vill ha med dem att göra. Abraham skickar iväg sin förstfödda och den här slavfrun som han hade utan att bry sig speciellt mycket, verkar det som. Där är hon. Glömd, bortglömd av alla. De som borde brytt sig om henne. De som borde sett till henne och hennes son såg inte henne. Men där mitt ute i öknen, där när pojken håller på att dö och hon också, så möter Gud dem där. Och den här kvinnan, Hagar, är den första i hela Bibeln som ger Gud ett namn. Hon ger Gud ett namn, El Roy. Du är den Gud som ser mig. Du vet, även om ingen annan ser, även om ingen annan hör, så finns det en Gud som ser dig. Det finns en Gud som hör dig. Om du inte får applåder ifrån någon annan i hela ditt liv, om du jobbar i det fördolda hela tiden, Gud ser dig. Därför han är El Roy, den Gud som ser. Den här texten handlar om de personerna. Och jag undrar ibland, vilka är det som har kronor på sig i himlen? Är det de vi tror eller är det några helt andra? Vilka är det som är trostjänarna? Ja, Jesus lär oss att tvätta fötter. Han lär oss att gå ner på våra knän. Han lär oss att gå in i våran kammare. Detta är att regera i hans bemärkelse. Så står det, på tronerna i himlen satt de och de fick rätt att döma. Vilka var det? Jo, det var de som hade fått blivit halshuggna för Guds och lammets skull. Det var de som hade blivit halshuggna för Jesu vittnesbörd och Guds ords skull. Kan ni tänka er regeringarna på den tiden? De tänkte att nu har vi blivit kvitt med de här. Deras kroppar har förmultnat. Ingen bryr sig om de här längre. Kanske var det i all ensamhet och enslighet. Men så kommer Jesus Kristus till Johannes och talar om alla de som har avlidit och dött och de som har gett sina liv för Guds ords skull och säger: alla de sitter just nu på Guds högra sida tillsammans med Jesus Kristus och de får troner och de regerar tillsammans med honom i Guds rike. Detta är perspektivet som vi behöver se. Att det finns någonting som är mer värt än applåderna på jorden. Det finns någonting som är större än att stå på en scen. Det finns någonting som är vackrare än att få människors uppmärksamhet här. Det finns de som ger sitt liv för lammet och för Guds ords skull. Vi är kallade till vidare nu då, nummer två, till att vara kungar och präster. Det här är Israels kallelse, en kallelse som de får i öknen. Öknens kallelse till folket: jag kallar er ut ur Egypten för att ni ska bli kungar och präster för alla folk. Ni ska regera, men ni ska också visa vad det är att tjäna Herren. Vad innebär det att vara en präst? Jo, en präst är någon som hela tiden pekar på vägen till Gud. Som är länken mellan himmel och jord. Det är de som är länken från de som inte ser Gud till Gud. Man går till prästen när man vill möta Gud. Och så säger Gud till folket: ni är kallade till att vara en nation av präster. Inte bara Arons familj, inte bara Levis stam, utan hela folket Israel är kallad till att vara ett folk av präster. Jesus blir otroligt upprörd när han ser hur huset, Guds hus, som var tänkt att vara vadå, ett bönens hus för alla folk, har blivit till ett rövarnäste. Där står han. Och så ser han hur man har missat sin kallelse. Och så står det i Petrus brev, första Petrus brev, kapitel 2, vers 4-5. Om de kristnas kallelse. När ni kom till honom, den levande stenen, ratad av människor men utvald av Gud och ärad av honom, så blir ni till levande stenar i ett andligt husbygge. Ni blir till ett heligt prästerskap och kan frambära andliga offer åt Gud som han vill ta emot tack vare Jesus Kristus. Han säger: ni tar över denna kallelse. Ni kliver in i samma kallelse. Det är inte så att en är präst eller pastor. Varenda kristen är det. Vart ni än går så är ni kallade till att visa på Gud. Det är er kallelse. Lev så att det blir på riktigt för människor med Gud. Göm inte undan er tro. Skäms inte för er tro. Lev i er tro. Ni är kallade till att vara präster och kungar och till att låta detta budskap synas i hela världen. Kyrkan har trott, haft en bergfast tro genom alla tider, att vi kan få vara surdegen som syrar hela världen. Den Guds rikes del som ser till att Guds rike tar över och sprids överallt. Kyrkan har trott på att evangeliet kan förvandla hela samhället. Låt oss fortsätta tro att det är möjligt. Jag ska gå mot avslutningen och vi talar om den sista delen. Jesus Kristus som är den slutliga segraren. Om Jesus Kristus inte har uppstått, säger Paulus, är vi de mest ömkansvärda av alla. Men nu har Jesus Kristus uppstått. Och om han har gjort det så håller han nycklarna till döden och dödsriket i sin hand. Han håller också livets bok där han kan skriva ditt namn. Livets bok där han kan skriva ditt namn om du kliver fram och säger: jag ger mitt liv till dig. Och om du har fått ditt namn skrivet i livets bok så kommer du få den första uppståndelsen. Och om du får den första uppståndelsen kan den andra döden inte skada dig. Därför vid den andra uppståndelsen står det här. Så kommer alla att prövas utifrån sina gärningar. Och då vet vi att ingen av oss når fram. Ingen av oss håller måttet. Vi kan inte det, vare sig då eller nu. Men genom Jesus Kristus, när vi ger våra liv till honom, så skriver han våra namn i livets bok. Och då vet vi att livet och framtiden och evigheten och himlen tillhör oss. Därför genom honom kan vi segra. Det här handlar den kristna tron till väldigt stor del om. Att inse hur framtiden ser ut. Så att vi kan dra dess konsekvenser hit. Att leva i framtiden med dess konsekvenser och dess seger. Hur regerar vi? Genom att tvätta fötter. Hur blir vi kungar och präster? Genom att tjäna alla med evangelium. Hur kan vi vara så pass dumma att vi tror på detta? Därför att vi har en barnslig förtröstan på att Jesus Kristus har uppstått. Och om han har gjort det så är han alfa och omega. Han är början och han är slutet. Det vill säga vi vet hur det slutar och han står där i slutet. Välkomnar oss och vårt namn är skrivna i livets bok. Allt är inte alltid som det ser ut. Vi är kallade till att vara präster och kungar in i hans rike. Och Jesus Kristus är den slutliga segraren som kan skriva ditt namn i livets bok. Och då har du ingenting att frukta. Herre Jesus Kristus, vi tackar dig för att du är den som tvättar våra ögon, som vänder vår blick till dig, som ger oss allt som vi behöver för att se världen så som du vill att den ska bli sedd. Du sänder oss ut till världen för att vara präster för en värld som kan förvandlas, förnyas genom ditt ord. Herre, tack för att du vill ge oss en tro på evangeliums förvandlande kraft och för att vi får leva i den sanningen. Herre, tack också för att du har slutet i din hand. Du har redan segrat. Vi får ta del av den segern och vi får se hur du nedtecknar vårt namn i livets bok. Och då har vi ingenting att frukta från den andra döden. I Jesu Kristi namn. Amen.